Israel den 9 och 10 oktober 1990. Reaktioner i omvärlden.
Israel har idag utsatts för våldsam kritik från en mängd stater och organisationer för dödsskjutningarna i Jerusalem igår som ju kostade minst 22 palestinier livet. Debatten i FNs säkerhetsråd om Israels agerande avbröts i natt men återupptas senare ikväll. Och i ett tv-framträdande tidigare idag hotade Iraks president Saddam Hussein med vedergällning.
Massakern i Jerusalem föranleder Iraks president Saddam Hussein att rikta nya hot mot Israel. Ett nytt förödande vapen, kallad stenen, för att hedra de unga palestinier som med stenar som vapen slåss mot den israeliska ockupationsmakten. Och oroligheterna fortsatte idag, dagen efter Jerusalems blodiga måndag. Stenkastande palestinier och israeliska säkerhetsstyrkor som avfyrade gummikulor och tårgas. Skådeplatsen för gårdagens sammanstötningar, Tempelberget, stängdes av. Den islamska ledaren i Jerusalem ledde ett par hundra muslimer till en av portarna, men gränspolisen spärrade vägen och avfyrade sedan tårgas. Den 80-årige religiöse ledaren fördes till sjukhus. Hans närmaste man är nu gripen, misstänkt för att ha uppviglat palestinierna i gårdagens blodiga sammanstötningar. I de ockuperade områdena Västbanken och Gaza rådde utegångsförbud idag för stora delar av befolkningen. Samtidigt gick 700 000 palestinier i strejk i sorg över sina dödade landsmän.
Massakern i Jerusalem har väckt avsky runt om i världen. Bland annat Sovjetunionen, Frankrike och Kina kritiserar Israels agerande. USAs president George Bush säger att Israel måste visa stor återhållsamhet vid liknande situationer. EG-kommissionen fördömer våldshandlingarna och Frankrikes president François Mitterrand föreslår en internationell konferens om Mellanöstern. Det är enda möjligheten att lösa den palestinsk-israeliska konflikten, säger han.
Ja, det var den 9 oktober och dagen efter den 10 oktober så reagerade även FN.
FN förbereder nu en resolution som fördömer Israels dödsskjutningar av palestinier i Jerusalem i måndags. USA har lagt fram ett förslag till resolution som rymmer ovanligt kraftfulla fördömanden, men PLO kräver mer preciserad kritik.
Som en ytterst ovanlig åtgärd har den amerikanska regeringen bestämt sig för att rösta emot Israel i en FN-resolution. Det framkom i Förenta nationerna i New York igår. Men det förslag USA presenterade innehöll inte tillräckligt skarp kritik mot Israel. Det ansåg PLO, flera arabländer och alliansfria stater. Därför fortsatte olika former av konsultationer under natten. USA kan gå med på att FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar utser en delegation som undersöker händelseförloppet vid Al-Aqsa-moskén i måndags då 20-talet palestinier sköts ihjäl. PLO har fått övriga säkerhetsrådsmedlemmar med sig i ett textförslag som skulle innebära att säkerhetsrådet istället utser en speciell kommission. Kommissionen skulle granska det som skedde. USA motsätter sig, som det ser ut, den formen av undersökning. Den kommande resolutionen kan bli en ödesfråga för PLO. Skulle palestinierna inte vara beredda att stödja huvudinnehållet i det amerikanska förslaget så att en hårdare skrivning klubbas igenom, kommer USA med stor sannolikhet att rösta emot. USA har samtidigt ett klart intresse av att agera med bestämdhet för att bibehålla stödet från de måttfulla arabstaterna som USA har kunnat räkna med under krisen i Persiska viken. Hur än slutresultatet blir kan den kommande resolutionen bli vägledande för mycket av den fortsatta Mellanöstern-diplomatin. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Det är allt för höga bensinpriserna orsakar långa och svåra debatter i Sverige, inte minst i Norrlandslänen. Här är en rapport den 10 oktober 1990.
Ja, de höga bensinpriserna har ju blivit en intern stridsfråga inom socialdemokratin. Flera socialdemokratiska riksdagsledamöter från glesbygdslänen anser att bensinpriset måste sänkas. Men vid den socialdemokratiska riksdagsgruppens möte igår kväll var det fortsatt kalla handen från finansministern.
Nu mullrar det i de socialdemokratiska partileden. Orsaken är det höga bensinpriset. Diskussionen på arbetsplatser och på möten med partifolk kommer omedelbart att handla om bensinpriset som många nu hävdar har nått smärtgränsen. Och för riksdagsledamöterna från glesbygdslänen så är det här ett problem. Glesbygden måste få en sänkning på något sätt, säger flera av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna som Ekot har talat med. Och frågan är nu hur länge finansminister Allan Larsson kommer att kunna stå emot de allt mer stridbara partikollegorna utifrån landet som inte nöjer sig med hans försäkringar om att avdraget för bilresor till arbetet ska höjas. Idag är beskedet från Allan Larsson att det blir inga bensinprissänkningar om vi inte kan hitta pengar någonstans.
Jag skulle gärna vilja göra det, men det handlar om att hitta en finansiering för sådana åtgärder, och några sådana har jag inte fått förslag om ännu.
Skulle du kunna tänka dig något system där man på något sätt gjorde bensinen billigare i glesbygden?
Jag har inte kunnat se något bra system för den typen av differentiering.
Finns det några möjligheter att hitta någon annan form av finansiering som du kan se?
Nej, jag har inte sett några sådana förslag ännu som är hållbara.
Men de kraftigt stigande bensinpriserna saboterar i ett enda slag allt, menar kvinnodistriktet. Håkan Westlund, S-politiker i Gävle och ledamot av partistyrelsen, säger till Aftonbladet att bensinskatten på 34 öre som lades på i år kan tas bort. Berit Andnor i Östersund är tveksam.
Det tycker jag låter lite, va? Det handlar nog om andra insatser också.
Men vad tror du händer med Socialdemokraterna i regeringsställning ett år före valet nu om man fortsätter att driva den här frågan som man nu gör?
Jag tror ju inte att det blir någon regeringskris på den här frågan.
Afrika är en orolig landsdel år 1990. Här är en rapport från Malawi den 10 oktober 1990.
Staten Malawi i södra Afrika är utåt ett stabilt land, men det är en stabilitet till priset av fruktansvärda kostnader i människoliv. Det visar en rapport från Africa Watch, en människorättsorganisation med bas i London och Washington.
Kamuzu Banda, president på livstid, har styrt Malawi sedan 1966. Hans 24 år som president har utmärkts av total brist på politisk frihet och förtryck av de flesta medborgerliga rättigheter. Regimen i Malawi är djupt korrumperad. Korruptionen är koncentrerad till en liten klick i toppen, och president Banda själv har utnyttjat sin ställning till att bygga upp en enorm rikedom. Ja, det är en skrämmande rapport som Africa Watch nu offentliggör. En rapport om förfärande maktmissbruk. Och det kanske värsta, skriver Africa Watch, är att detta missbruk har kunnat pågå i det närmaste opåtalat under 2,5 decennium. Organisationen riktar skarp kritik mot regeringar i väst. De kan inte hävda att de inte har vetat vad som har pågått. Diplomater i landet har haft bättre tillgång till information än till exempel journalister som länge varit utestängda från landet. Västliga regeringar som till exempel Storbritannien, Japan, Västtyskland och USA har haft viktiga förbindelser med Malawi under lång tid. Men de har i stort sett valt att blunda för maktmissbruket för att bevara sina egna intressen, menar Africa Watch. Malawi, som blev självständigt från britterna 1964, är ett litet, fattigt, kustlöst land med cirka 8 miljoner invånare. Barnadödligheten är drygt 15%, medellivslängden under 50 år, och bara en fjärdedel av befolkningen är läs- och skrivkunnig. Men landet har alltså rykte om sig att vara stabilt. Det skenet har kunnat upprätthållas med hjälp av ytterst hårdhänta metoder. Africa Watch berättar om åtskilliga fall av fängslande utan rättegång. En man har suttit i fängelse ända sedan 1965. Och man har många vittnesmål om grov tortyr. Politiska mord har varit en annan metod att hålla oppositionen i schack. Och Africa Watch berättar om hur den malawiska polisen sköt till döds mer än 20 människor i samband med en demonstration i mars i år. Många av de dödade var helt oskyldiga förbipasserande upp i organisationen. De intellektuella i Malawi har till stor del också tystats med hjälp av en stenhård censur, men också genom mord. En av slutsatserna i den här över 100-sidiga rapporten om Malawi är: västvärlden måste nu äntligen uppmärksamma de grymheter som pågår i landet. Bertil Romilsson, Harare.
En ung kvinna vittnar i den amerikanska kongressen den 10 oktober 1990 om grymheter och våldtäkt och barbari av de irakiska trupperna inne i Kuwait.
Till en rapport från USA nu, där en mycket känslomättad utfrågning i den amerikanska kongressen om Kuwait ägde rum igår. Människor som flytt från Kuwait gav skakande ögonvittnesskildringar om våldtäkter, tortyr och andra övergrepp från de irakiska säkerhetsstyrkorna.
Hundratusentals kuwaitier har nu flytt från sitt land. De vågar inte vara kvar och konfrontera de irakiska trupperna. Det här är den bild av läget Amnesty International lämnade i den amerikanska kongressen igår.
Amnesty International has received numerous reports of the routine torture of detainees by the Iraqi security forces. Victims have suffered rape, electric shocks, prolonged beatings to sensitive parts of their bodies, the breaking of their arms and legs, and the pulling out of their finger and toenails.
Amnesty International har fått ta emot åtskilliga rapporter om rutinmässig fångtortyr av irakiska säkerhetsstyrkor. Offren har våldtagits, utsatts för elchocker och långvarig misshandel av känsliga kroppsdelar, krossade ben och utdragna finger och tånaglar. Irakiska styrkor har enligt rapporterna dödat mängder av obeväpnade civila. Unga pojkar har skjutits i huvudet, berättade Amnesty Internationals talesman Mariam Elahi. Och den här amerikanska kvinnan, som är gift med en kuwaitier, berättade så här om vad som hände utanför deras bostad en dag.
There was a woman and a small girl and a man who was on the ground had his hands cuffed behind his back. It was her husband. They raped the woman and the child. Then they shot the man in the head.
Där var en kvinna och en liten flicka och kvinnans man med händerna låsta bakom ryggen. Soldaterna våldtog kvinnan och barnet. Sen sköt de mannen i huvudet. Det här pågick dagligen. Dagen efter brändes unga pojkar med cigaretter i ögonen, berättade den här kvinnan som hade mycket svårt att hålla ihop när hon vittnade i kongressen. Och många andra förkrossade kvinnor och män som flytt Kuwait gav ytterligare detaljer om ett pågående tillstånd av plundring, avrättningar och terror. Kuwaits USA-ambassadör sa inför kongressutskottet att tiden börjar bli knapp. Jag hoppas att vi kan hitta en snabb och effektiv lösning för att rädda mitt folk. Ambassadören trodde för sin del inte att FNs ekonomiska sanktioner skulle få Irak att lämna Kuwait. När emiren av Kuwait, som ju nu befinner sig i exil i Saudiarabien, för ett par veckor sedan beskrev situationen i hans land för president Bush, tog Bush och Vita huset uppenbarligen starkt intryck. Det är sannolikt att gårdagens vittnesmål i kongressen också kommer att ha en påskyndande inverkan på den amerikanska politiken i Persiska viken. Det finns idag inga tecken på att president Bush har fattat något beslut om en militär aktion mot Irak. Men i förrgår sa han att hans tålamod nu börjar bli på upphällningen. Lasse Bengtsson, New York.
Dramatik inför pakistanskt val om
om 13 dagar. Här är en rapport den 11 oktober 1990.
Om 13 dagar är det presidentval i Pakistan och valkampanjen har fått ett nytt dramatiskt inslag sedan den avsatte premiärministern Benazir Bhuttos make sattes i häkte igår kväll.
Asif Zardari är den avsatta premiärministern Benazir Bhuttos make. Han kommer ur en klan av balochistanska nomadhövdingar, men han har gjort sin karriär som en modern affärsman och han tonar fram som en playboy. Han bär Bulgari-klocka och Porsche solglasögon och han ser ut som ett mellanting av Indiana Jones och Omar Sharif. Han har spelat en diskret bakgrundsroll till sin berömda politikerhustru, men är nu kandidat i parlamentsvalet i en feodalstyrd valkrets där motståndaren är den nuvarande premiärministerns son. Zardari har kallats Mr. 10% på grund av sina affärstransaktioner, de som är de formella skälet till att Benazir anklagas för maktmissbruk och korruption och sparkats av presidenten. Men när Zardari anhölls igår kväll här i Karachi var det för påstådd inblandning i ett ännu grövre brott, kidnapping. Och straffet kan bli livstidsfängelse. Om åklagaren har några bevis eller indicier eller om anklagelserna är fabricerade, detta är oklart. Det är inte otroligt att gripandet är en del av den sittande regeringens och etablissemangets nervspel mot Benazir. Och Benazir gick genast ut med förklaringen att de politiska rivalerna vill hindra Zardari i dennes valkampanj. De vill komma åt oss genom utpressning, trakasserier och förtal. Och Benazir tillade igår kväll, dessa dagar är vårt land inte ett civiliserat samhälle. Vad som helst kan hända vem som helst, men jag kommer inte att ta det liggande. Jag har besökt min man i fängelset och vi är överens om att vad som än händer fortsätter jag valkampanjen. Staffan Heimersson, Karachi i Pakistan.
Den svenska ekonomin är mycket, mycket dålig. Här är en dagsrapport den 11 oktober 1990.
Och i den svenska riksdagen fortsätter idag den allmänpolitiska debatten med en omgång om den ekonomiska politiken. Nya hot mot den svenska ekonomin har tornat upp sig sedan Socialdemokraterna och Folkpartiet i våras träffade en uppgörelse som bland annat höjde momsen tillfälligt.
Då, efter uppgörelsen i våras, reagerade marknaden positivt. Efter osäkerheten före och under regeringskrisen så fanns det nu en stabil majoritet i riksdagen för en stram ekonomisk politik. Räntorna som under regeringskrisen steg till rekordnivåer började successivt sjunka igen och det såg ett tag hyggligt ut för den svenska ekonomin. Men det var en tillfällig glädje. Förutom krisen i Persiska viken som inte är så mycket att göra åt för de svenska politikerna så kommer nu prognos efter prognos som visar att nästa år blir mycket dystert utan någon tillväxt alls i ekonomin. Regeringen själv säger att den så kallade tredje vägens politik som drivits sedan 1982 spelat ut sin roll. Och nu satsas allt på ett kort. Riksförlikaren Bertil Rehnberg ska lyckas med den hart när omöjliga uppgiften att få 110 olika organisationer att gå med på ett lågt stabiliseringsavtal för nästa år. Lyckas inte det kommer arbetslösheten att stiga och mycket talar för att räntorna går upp igen. Men en viktig skillnad från i våras är att det fortfarande tycks finnas en stabil majoritet i riksdagen för att hålla nere räntorna. Så här svarar Folkpartiets Bengt Westerberg på vad man ska göra om förtroendet för den svenska ekonomin sviktar igen.
Då blir det svårare att klara alla ekonomiska mål. Så det är viktigt att det finns en ekonomisk politik som är förankrad hos en majoritet i riksdagen. Och det tror jag kanske var ett av de största värdena med den uppgörelse som Folkpartiet och Socialdemokraterna gjorde i våras. Och vi är naturligtvis för vår del helt inställda på att försöka lotsa Sverige rätt också inför valet 1991. Det kommer varje regering som vi kan ha efter det valet att tjäna på.
Det sa folkpartiledaren Bengt Westerberg, reporter Anders Jonsson.
Thank you.
Nobelpris 1990 i litteratur.
Nobelpriset i litteratur går i år till mexikanske poeten Octavio Paz för tillfället på besök i New York i USA. Och där Ekot fick kontakt med honom per telefon för att gratulera.
Felicitaciones, grandes felicitaciones.
Muchas gracias, muy amable.
¿Y cómo se siente usted?
Pues muy contento, muy sorprendido. Esto es todo, ¿no? Es difícil decir con pocas palabras lo que siento.
Sí. Jag är mycket nöjd, jag är mycket överraskad. Jag var mer, det är svårt att beskriva med några få ord hur jag känner mig. Det sa en omtumlad Octavio Paz när Ekot ringde upp honom på ett hotell i New York och gratulerade till Nobelpriset i litteratur. Till svenska läsare som aldrig tidigare har läst honom vill han själv rekommendera essäsamlingen Ensamhetens labyrint och den poesi som Artur Lundqvist och Lasse Söderberg så förtjänstfullt har översatt till svenska. Och hur ska han fira idag? Med min fru, hon finns här vid min sida, säger han. För övrigt anser jag att man måste fortsätta att leva som vanligt, säger den nya Nobelpristagaren i litteratur.
Lo voy a celebrar con mi mujer, está aquí al a mi lado y nada más, ¿no? No pensamos hacer nada sino vivir como yo creo que hay que vivir como todos los días, ¿no?
Årets Nobelpristagare i litteratur, mexikanske poeten Octavio Paz. Och det var Lena Lidén som talade med honom per telefon i New York.
I Afrika så sprider sig HIV-viruset lavinartat. Här är en rapport den 11 oktober 1990.
I Afrika är nu var 40:e människa bärare av HIV-virus. Och antalet HIV-smittade i Afrika har fördubblats på bara 3 år. Det framkom idag vid den internationella AIDS-konferensen i Kinshasa. Den franske läkaren Luc Montagnier som först upptäckte HIV-viruset säger att det knappast finns något hopp om att hejda AIDS-epidemin i Afrika inom en nära framtid. Och det...
Mellanösternkrisen nu 3 månader. Det är idag den 12 oktober 1990. Omvärlden kritiserar Amerika och Amerikas förbundna stater med att det görs ingenting. Och vem som vinner på det hela, det är Irak.
Konflikten vid Persiska viken har nu varit i 3 månader och den har väl, kan man säga, övergått i ett utdraget nervkrig. Frågan som många ställer är om USA håller på att förlora det politiska initiativet i den här konflikten.
Inom de närmaste veckorna måste USA och dess allierade i Persiska viken göra en bedömning om det är de ekonomiska sanktionerna eller en militär aktion som ska kunna driva bort Irak från Kuwait. Det var den brittiske utrikesministern Douglas Hurd som igår i en tv-intervju manade fram den situationen. Nu när Kuwaitkrisen är inne på sin 3:e månad börjar också tvivel uppstå om sanktioner och diplomatisk isolering av Irak verkligen ska räcka för att få Saddam Hussein på bättre tankar. Tiden ser ut att arbeta till den irakiske presidentens förmån och därför lyder argumentet måste snart ett avgörande militärt steg tas innan det är för sent. President Bush och FNs mål är alltjämt att få ut irakerna från Kuwait och att återinsätta den kungliga familjen på tronen. Den förutsatsen kan bli svår att uppfylla. Kuwait är nämligen, enligt många rapporter, på väg att systematiskt nedmonteras till oigenkännlighet. Skolor, gator och sjukhus har fått nya namn som återspeglar Kuwaits påtvingade rang som en irakisk provins. En flod av iraker och pro-irakiska araber väller in i Kuwait och förändrar befolkningsbalansen. Enligt israeliska militära källor bygger man också vägar, järnvägar och vattenledningar mellan Irak och Kuwait för att förstärka den ekonomiska kopplingen. Den amerikanska regeringen hoppas att de ekonomiska sanktionerna ska göra verkan, men många bedömare, nu senast Kuwaits ambassadör i Washington, anser att det kan ta en oacceptabelt lång tid. I det läget har en osäkerhet börjat sprida sig bland utrikespolitiska bedömare i USA om huruvida president Bush har en klar linje om den fortsatta utvecklingen. Alldeles tydligt har han ingen exakt tidtabell. Och ju längre krisen drar ut på tiden, desto större är risken att det västliga engagemanget tunnar ut.
Åke Wiklund, kommentar.
FN får inte undersöka massakern den 8 oktober i Israel. En rapport den 15 oktober 1990.
Israel vägrar alltså ta emot den FN-delegation som säkerhetsrådet har beslutat sända till Jerusalem. FN-delegationen ska undersöka omständigheterna kring dödsskjutningarna på Tempelberget i måndags då 21 palestinier dödades.
Det officiella uttalandet efter dagens regeringsmöte i Jerusalem lyder i korthet. Regeringen har beslutat att inte ta emot delegationen. Därmed befinner sig Israel inte bara på kollisionskurs med ett enhälligt säkerhetsråd utan också med sina närmaste allierade USA som för första gången på många år anslöt sig till en resolution fördömer Israels handlande. Säkerhetsrådet beslöt att en FN-delegation skulle skickas till de ockuperade områdena för att undersöka palestiniernas förhållanden och omständigheterna omkring dödsskjutningarna i måndags när stenkastande palestinier mejades ned med automatvapen vid Al-Aqsa-moskén, islams tredje heligaste plats efter Mekka och Medina. Efter den israeliska regeringens möte idag meddelade utrikesminister David Levy beslutet att vägra att ta emot delegationen. Utrikesministern anklagar idag USA för att göra Israel till ett offer för den nya allians som USA har knutit med arabstater för att bilda en enad front mot Saddam Hussein. Utrikesministern säger också att Israel inte kan ta emot en delegation som inte respekterar Israels överhöghet över Jerusalem. Större delen av världen, inklusive USA, erkänner inte Israels annektering av ockuperade östra Jerusalem där de heliga platserna ligger. Men Israel själv betraktar Jerusalem som sin odelbara huvudstad. Utrikesminister Levy påpekar i sitt uttalande att Israel inte kan acceptera ett FN-beslut som inte tar hänsyn till att stenar kastades på judiska bedjande. Bland de tiotusentals judarna som firade en religiös högtid vid Klagomuren skadades bara ett 20-tal lätt medan 21 palestinier dödades och 200 skadades uppe på Tempelberget. En israelisk människorättsorganisation säger idag att polisen sköt urskillningslöst mot de palestinska demonstranterna omkring moskén som ligger på berget ovanför Klagomuren. Enligt gruppen Selem, som har haft tillgång till israeliska säkerhetskällor, började oroligheterna när palestinier kastade sten på polisen. När stenar började regna ned över Klagomuren evakuerades snabbt de bedjande judarna och polisen drog sig tillbaka. Men efter ungefär en kvart kom polisen tillbaka och gav eld urskillningslöst med automatvapen och sköt även mot flyende och mot medicinsk personal, enligt den israeliska människorättsrapporten. FNs generalsekreterare har redan utsett tre personer bland sina medarbetare som skulle besöka de ockuperade områdena och rapportera tillbaka till säkerhetsrådet före månadens slut. Det är inte helt klart om den israeliska regeringens beslut innebär att FN-kommissionen överhuvudtaget inte får komma in i landet. Regeringskällor säger till den israeliska radion att den mest hårdföre ministern Ariel Sharon begärde att delegationen skulle vägras inresa, men att det förslaget avvisades. Men klart står att Israel inte kommer att låtsas om eller samarbeta med en kommission från FN. Titti Nylander, Jerusalem.
Och ytterligare en kommentar lite senare samma dag.
Israels vägran att låta FN undersöka massakern på palestinier i Jerusalem för en vecka sedan utgör en ny påfrestning på relationerna mellan USA och Israel, rapporterar vår New York-korrespondent.
Israel sa nej till FN-kommissionen trots att USA bestämt hade uppmanat sin skyddsling att inte göra det. Utrikesminister James Baker skickade ett meddelande till sin kollega David Levy där han konstaterade att om Israel gick emot säkerhetsrådets beslut skulle det leda till att några, även om det inte är motiverat, kommer att jämföra er med Saddam Hussein och hans vägran att rätta sig efter säkerhetsrådet. Utrikesminister Baker sa också att Israel spelade Irak i händerna genom att inte vara förberedda på att det kunde bli oroligheter i östra Jerusalem förra måndagen. Det kommer inte att finnas någon officiell reaktion från Vita huset förrän Israels premiärminister Shamir har varit i kontakt med FN-chefen Peres de Cuellar. Frågan är om Israel överhuvudtaget kan tänka sig att släppa in FN-gruppen och låta den träffa palestinier. Om man kan det är det en förmildrande omständighet. I kväll svensk tid ska FN-chefen träffa Israels FN-ambassadör och diskutera den frågan. Redan har Jemen, det enda arablandet i säkerhetsrådet, börjat förbereda nya aktioner från rådet om Israel inte samarbetar. Det är ingen tvekan om att Israels styvnackade avvisande av FN är ett mörkt moln mellan USA och Israel. Det här kommer inte att hjälpa till. Hela idén var att försöka få det här bakom oss och börja koncentrera oss på Irak igen, säger en av beslutsfattarna i Vita huset i en bister kommentar. Lasse Bengtsson, New York.
Nobels fredspris år 1990 till Sovjets president Gorbatjov. Här är rapporten 15 oktober 1990.
Ja, nu.
Dagens Eko kvart i fem. Rörd Gorbatjov tar emot världens hyllningar för fredspriset, men i Moskva finns också de som är fullständigt likgiltiga, rapporterar vår korrespondent. Men först förstås reaktionerna på att den sovjetiske presidenten Mikhail Gorbatjov har utsetts till årets fredspristagare. Den norska Nobelkommitténs beslut gjorde Gorbatjov rörd, vilket den första kontingenten reportrar kunde konstatera i Kreml.
Ну что я должен сказать? Такие минуты трудно найти подходящие слова, и все же я попытаюсь это сделать.
Det är svårt att finna lämpliga ord i ett ögonblick som detta, men jag ska ändå försöka. Först och främst är jag som människa djupt rörd av beslutet. Jag försöker inte dölja det, men jag uppfattar detta beslut från ett auktoritativt organ som speglar världsopinionen inte som något för mig personligen främst, utan som en erkänsla för det stora arbete vi här i Sovjetunionen kallar perestrojka.
Имело решающее значение для принятия такого окончательного решения в этом очень.
Jag tror det här var av avgörande betydelse för Nobelkommittén. Det är det främsta. För det andra vill jag framhålla att när vi började vår perestrojka ville vi att världen skulle förstå att perestrojkan är något som i första hand angår oss själva. Vi kom till slutsatsen att vi inte längre kunde leva som förr och att det behövdes djupgående förändringar. Det vi gör har stor betydelse eftersom det sker i ett stort land. Det säger alltså Nobelpristagaren Mikhail Gorbachev, och på frågan hur han ser sig i relation till den förre sovjetiske pristagaren Andrei Sacharov så svarar han:
Я хочу ответить на ваш вопрос, подходя с более широких позиций. Мне думается, что последние
Under de senaste åren har det skett en djup och ansvarsfull intellektuell strävan i världen efter att lösa de problem som själva livet ställer. Vi mognade för förändringar. Mänskligheten tröttnade på det kalla kriget, på kapprustningen, på alla de belastningar som hänför sig till nutidens problem. För mänskligheten var det nödvändigt att finna en ny politik, en ny kurs. Och det var här Andrei Sacharov spelade en så viktig roll.
Och den här intervjun med Mikhail Gorbachev gjordes av norska radions Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Det var Reinhard Krause som var Ekots reporter. Världens politiska ledare sänder gratulationstelegram till Kreml, som vi strax ska höra. Men i Moskva är entusiasmen inte lika stor bland alla, rapporterar vår korrespondent.
De allra flesta sovjetmedborgare verkar anse att det är rätt att ge Mikhail Gorbachev fredspriset. Åtminstone bland de tiotals människor här på Pushkin-torget i centrala Moskva som jag har pratat med.
Jag tror att han är väldigt достоин, поскольку он приложил немало усилий для того, чтобы, значит, к разоружению, так? Он же первый начал, вместе еще с Рейганом они начали.
Горбачев var den första som satte igång med nedrustningssamtal på allvar tillsammans med Reagan, säger den här kvinnan, som alltså tycker då att det var rätt att Gorbachev fick fredspriset. Och det är då inte överraskande just Gorbachevs insatser på det utrikespolitiska området som man pekar på och stöder.
Но по миру я считаю, он достоин, по миру. Но вот в стране, конечно, перемены, они не особо устраивают, которые происходят сейчас в стране. Перемены. Но по миру он достоин, потому что он много сделал и...
Däremot, och det är genomgående i intervjuerna, så är folk väldigt kritiska mot Gorbachevs insatser på det inrikespolitiska området.
В общем-то, конечно, в нашем этом мусоре, который на всех головах, абсолютно все равно. Дали ему эту премию, не дали премию.
Den här kvinnan som säger sig höra till den kristna fraktionen i den demokratiska unionen, en oppositionsrörelse som har funnits ganska länge, hon säger att för de sovjetiska människorna är det fullständigt likgiltigt att Gorbachev har fått fredspriset. Sten Sjöström, Moskva.
USAs president George Bush betecknar i en kommentar till fredspriset sovjetledaren Gorbachev som en modig kraft som verkat för fredliga förändringar. Han har fört med sig historiskt betydelsefulla förändringar, både politiska och ekonomiska, i Sovjetunionen och i Östeuropa, säger Bush. Tjeckoslovakiens president Václav Havel, som själv nämnts i förhandsdiskussionerna inför årets fredspris, säger i en kommentar att Mikhail Gorbachev är en värdig mottagare av priset. Gorbachev har starkt bidragit till att påskynda oundvikliga betydelsefulla sociala förändringar i Sovjetunionen och Östeuropa, heter det i Havels uttalande. FNs generalsekreterare Perestro Cuellar säger att Mikhail Gorbachev på ett remarkabelt sätt bidragit till avspänningen i världen. Och statsminister Ingvar Carlsson har sänt ett gratulationstelegram till Gorbachev där statsministern säger sig helt dela den norska Nobelkommitténs motivering när det gäller beslutet att tilldela Gorbachev fredspriset. Ingvar Carlsson inbjuder samtidigt Gorbachev att besöka Sverige i samband med prisceremonin i Oslo i december.
Namibia, 16 oktober 1990.
I våras blev Namibia, det som kallas Afrikas sista koloni, fritt efter 100 års tyskt och sydafrikanskt styre. Behovet av stöd är stort, men vad regeringen i Namibia vill ha nu är snarare utländska investeringar än bidrag. Där berättade Edward Omotoso på ett seminarium i Göteborg dit också företag har inbjudits. Omotoso representerar FN i Namibia under frigörelseprocessen.
The atmosphere is very conducive to foreign investment
It is a huge country. The infrastructure is highly developed in terms of roads.
Namibia har en välutvecklad infrastruktur, bra vägar som Sydafrika byggde för sina trupptransporter, god elförsörjning, gott om arbetskraft. Arbetslösheten ligger på upp mot 30% och är ännu högre i norra Namibia. Det förklarar Edward Omotoso från FNs utvecklingsprogram UNDP. Han pekar också på att regeringen i Namibia sagt ifrån att inga nationaliseringar av till exempel de utländska gruvföretagen ska ske. Alla ägandeformer ska tillåtas, står det i grundlagen. Och enligt ett lagförslag om utländska investeringar ska företag som satsar i Namibia visserligen betala normal skatter men kunna ta hem vinsten om de vill. Namibia är rikt. Men skillnaderna mellan den rika vita minoriteten och de fattiga svarta är mycket stora. Trots det vill regeringen i landet inte ta ifrån den vita minoriteten det den äger, till exempel företagen, utan snarare driva på industrin och skapa jobb. Och det samtidigt som apartheidregimen i Sydafrika kräver det nya landet på mångmiljonbelopp för sina vägbyggen till exempel, och alltjämt behåller Namibias enda djuphamn, trots att den ligger mitt i landet och enligt FN tillhör Namibia. I februari hålls en internationell mässa för utländska företag i huvudstaden Windhoek för att locka investeringar. Bland de intresserade företagen finns Volvo som också var med på FN-seminariet om Namibia i Göteborg igår. Rolf Wiberg, Afrikaansvarig på Volvo International, förklarar varför han tycker att Namibia låter mer intressant än många andra afrikanska länder.
Ja, det är väl kanske det faktum att Namibia har lärt sig en läxa som många andra länder i södra delen av Afrika borde ha lärt sig. Nämligen att privata intressen måste vara inblandade i, om man ser det till total integrationen av ekonomisk utveckling i landet.
Litar du på de saker som lovas?
Det gör jag inte så här rakt upp och ner, utan det är någonting som vi måste ta oss en titt på själva.
Volvo har tidigare sålt lastbilar både till FN i Namibia och befrielserörelsen SWAPO. Lastbilsförsäljning är vad Rolf Wiberg hoppas mest på för framtiden. Men dessutom pågår överläggningar mellan Volvo och Namibia om en sammansättningsfabrik för lastbilar i byggsats i Windhoek. Edward Omotoso säger att Namibia har betydelse som ett exempel för en fredlig utveckling i Sydafrika. För även om Namibia har en mycket mindre befolkning än Sydafrika i utgångsläget från apartheid och med en industri ägd av vita och rika naturtillgångar likartade i de bägge länderna. Därför måste Namibia lyckas.
Namibia should not be allowed to fail. If it succeeds and thrives, it will be a very good example to South Africa specifically and to Africa in general.
Och reporter här var Björn Thunbäck vid vår Göteborgs redaktion.
Beirut, Libanon, den 17 oktober 1990.
Och i Beirut har syriska trupper och libanesiska soldater tillsammans börjat riva den så kallade gröna linjen som ju går mellan västra muslimska delen av Beirut och den kristna östra delen av Beirut. Och anledningen till att man nu gör ett försök att ena den i 15 år delade staden är att den kristna generalen Aoun givit upp häromdagen, närmare bestämt i lördags morse, och att Libanons legale president nu kan agera fritt. Bo Karlström.
Idag faller Beiruts egen mur, den så kallade gröna linjen som sedan 1975 delat den libanesiska huvudstaden, rivs. Minor röjs och barrikader forslas bort. Glatt tutande bilister kör nu fram och tillbaka mellan det muslimska västra Beirut och det kristna östra. Detta var tidigare antingen omöjligt eller förenat med livsfara beroende på dagsläget. Över denna gröna linje har under åren tiotusentals granater skjutits och dödat och lemlästat människor på andra sidan där granaterna exploderat. Anledningen till att gröna linjen nu ska sluta upp att existera är att den kristne generalen Aoun i lördags gav upp sina envisa försök att styra den kristna enklaven i östra Beirut. Syriska trupper bombarderade Auns högkvarter i presidentpalatset som han ockuperat. Aoun kämpade en hopplös kamp mot Syriens inflytande och militära närvaro i Libanon och utmanade också den legale presidenten Elias Ravi. General Aoun sitter nu på den franska ambassaden i Beirut, men den libanesiska staten vill åtala honom för bland annat förskingring. Bakgrunden till det långa blodiga inbördeskriget i Libanon, med alla utomstående som blandats i eller blivit inblandade, främst Israel och Syrien, är egentligen sociala och politiska orättvisor. Den kristna delen av befolkningen har vägrat att ge upp sina privilegier, medan den muslimska delen krävt sociala reformer och ett större politiskt inflytande. Om den libanesiske presidenten och regeringen kan komma till rätta med de problemen nu, bara för att general Aoun är oskadliggjord, är väl tveksamt. Risken är att den symboliska rivningen av Beiruts mur, den gröna linjen, förblir symbolisk.
Bo Karlström, kommentarer.